Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, värdstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
Ja visst, onsdag 21 december. Jag smuttar på ett riktigt svagt kaffe som jag alltid gör. Det är så varmt och vi har såna termosmuggar så jag får späda ut det med kallt vatten.
Det får du göra.
Och då är det svagt hela sändningen så ja. Jag liksom puttrar på hela vägen. Ina Lundström, gott att se
här.
Dig.
Ja, hur det är härligt att vara här. Jag är van vid att dricka kaffe med mjölk eftersom att jag är en tönt. Ja. Så för mig är det inte en lika stor uppoffring som det är för dig, Kalle. Men jag är glad att vara här.
Ja, det är underbart att ha dig här. Vi kommer snacka om massa saker idag. Först lite breaking om Elon Musk, eller hur?
Ja, precis. Lite... Ja. He's at it again.
He's at it. Vad blir det mer då från din sida?
Ja, men det kommer också bli ganska mycket om artificiell intelligens. Mm. Sen kommer jag också prata lite om julbord lite senare i bakvagnen. Föregick jag någonting nu?
Nej, absolut inte. Det är mycket bra. Jag vill bara ha ett litet radda nyheter. Jag kommer snacka om en ny rapport, rykande färskt. Du vet ju, hur mår jag med mitt svaga kaffe och min nya rapport. Om kärnkraft dessutom. Det visar på en svår ekvation som regeringen kan stå inför. Det blir intressant. Sen ska jag också prata lite om att Zelensky ska på oväntat utlandsbesök idag. Sen får vi gäst också. Det är vår egen prisade filmrecensent här på GP, Maria Domelupp-Vik. Vi ska snacka julfilm och trender som kommit och gått. Det är liksom en speciell tid för film ju, julen.
Alltså det låter som ett otroligt program. Bara för det så slänger jag in att jag också kommer prata om Bud och Nederländernas premiärminister.
Ja, mycket bra. Jag ska också prata om Argentina ju. Deras landslag är hemma.
Nej, fortsätter du? Ja. Jag har inget kvar.
Nej, jag vill bara bräcka det. Jag har alltid en sån till sist. Jag har en mer än dig. Men de är ju hemma i Argentina, landslaget där. Och det har blivit stök, kan man säga. Så det har vi på agendan idag. Men du mår bra.
Jag mår bra, det gör jag.
Du har hämtat dig sen vår AV i fredags.
Ja,
det är ändå onsdag nu.
Jag har ju den goda smaken att dricka ganska ofta. Jag har ju den goda smaken att ha ganska stora barn. Stort barn.
Just det.
Så att gå på krogen för mig är ju inte något jätteovanligt.
Nej, som för mig som att det är som en sån dubbel solförmörkelsegrej. Liksom.
Ja, men det är så himla orättvist att det är så. Att ju oftare man dricker, desto mindre dåligt mår man av att dricka.
Ja, jag vet att det ska premiera. Ja,
medan det är alltid så. Jag har sett det så många gånger förr, Kalle. En jätteglad tvåbarnsfar med småbarn som har fått ett litet, liksom, ja, en liten skärva i verkligheten, ja. Där det plötsligt går att dricka öl som förr.
Ja, precis. Ja,
ni brukar ju må dåligt efter det.
Ja, jag är ju liksom bara har den här lite kemiska olustiga känslan kvar i kroppen, vilket var dumt då när jag gjorde något så oväntat som att ge mig på ett julpyssel hemma.
Oj.
Häromdagen. Jag har fått lite som pysselångest helt plötsligt. Jag tycker att alla bara pysslar med sina barn inte det, och det är inte min grej.
Nej,
liksom.
Nej.
Det finns folk runt omkring mig som är duktiga på det. Så tänkte jag så här, nu jävlar ska jag julpyssla. Och så köpte jag, jag hade sett ett pyssel då på Bolibompa så jag tänkte jag skulle göra det.
Det här klarar jag, tänkte
ja, det här klarar jag.
Så och det här är då, vill jag bara för alla som lyssnar då, det här är 3 dagar efter våran AV, eller 4 dagar.
Ja, exakt. Jag är redan skör liksom, men jag vill ändå ge mig ut där och göra något för barnen. Men då köper jag så här glasburkar och så något lim och så grodor, så kan man hälla så vatten och så glitterfärg i. Så det blir som en sån här snöglob, du vet, som man skakar liksom.
Ja.
Men det, alltså, för jag köpte grodor, det var det jag hittade. Typ, så här, det är kul, de var lite billiga djur. Så.
Klassiska julgrodor.
Ja, klassiska julgrodor. Men de var liksom lite så grön och röd julfärger. Så skulle jag limma fast dem i botten. Bara det att mitt superlim som jag köpt, det fäste ju först då, men det löses ändå upp av vattnet.
Åh nej!
Så den här, istället för att bli ett sånt vackert vinterlandskap där 2 grodor satt i botten och blickade ut, så ser det ut som att i vårt fönster står det nu liksom en sån grodor som flyter upp och ner.
Ett riktigt pundigt akvarium.
För och renat vatten. Typ så här. Exakt. Ett pundigt akvarium. Så blev det. Men A for effort ändå.
Ja, A for effort, absolut. Men kanske nästa gång den klassiska smällkaramellen ändå.
Ja, det kan vara något. Det kan vara något.
Det är ändå kul.
Men först lite Elon Musk-breaking nu då.
Ja, absolut. Elon Musk avgår ju som vd för Twitter.
Ja, det blev så.
Det blev så. Liksom, för några dagar sedan så frågade han ju då sina 122 miljoner följare. Jag är en av dem. Man kan följa folk av olika anledningar, vill jag vara tydlig med. Om han skulle avgå som vd för Twitter eller inte då. Och majoriteten skrev, jajamensan, avgå. Och bakgrunden är då att Elon köpte ju Twitter i oktober och har fått en hel del kritik sedan dess. Till exempel för att han införde då, först var det att man, han införde att man kunde betala för att få en sån här blå bock efter sitt namn.
Ja, det har ju varit många turer där och han puttade ut journalister och grejer. De snackade väl lite om det här igår typ.
Ja, de gjorde det. Ja, men det har varit mycket kontroversiella grejer. Elons privatjet får man inte prata om. Man prata om Mastodon. Man får inte prata om någonting. 17,5 miljoner. Okej, nu är Elon inte här och kan försvara sig. Men det hade varit så konstigt om han var det.
Ja, det hade varit jättemärkligt. Men det är inte
plötsligt kanske... kom in nu och bara, hey, that's not right. I alla fall. 17,5 miljoner människor röstade. 57% sa avgå. Och tidigt i morse skrev han på Twitter, I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job. Och frågan är bara liksom, om det här kommer betyda någonting. För han äger ju fortfarande Twitter. Och hur lång tid tar det att hitta någon som är lämplig? Ja. Särskilt med tanke på att han har sparkat alla höga chefer på Twitter. Och typ alla andra på Twitter också. De var ju 7500 när han tog över. Ja. 80% av dem är borta nu.
Just det, så det finns kanske ingen sån naturlig arvtagare.
Nej, bland de 30% som har sparats. Så att vi får väl se hur mycket det här faktiskt kommer betyda.
Ja, borta är han i alla fall då. Nej, det är han ju inte.
Nej,
det
är, inte riktigt.
Nej, men han kommer.
Han har ingen vd-penna.
Nej, det är bra. Det är bra, det är bra. Men rätt ska vara rätt. Det är det jag försöker säga. Ja, helt kort då. På tal om USA kan man väl säga. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han ska resa till USA idag. Och prata inför kongressen. Det säger, rapporterar en rad amerikanska medier. Lite som en blixt från klar himmelen då. Eftersom han inte har varit på utlandsbesök sedan kriget började. Och det här har liksom föregåtts av största hemlighetsmakeri. Det var ingen som visste att det här var planerat. Och så bara ska han dyka upp där idag då. Och väntas också träffa Joe Biden. Sen har det också kommit uppgifter som var så här, det här kan också ställas in. För att ja, det händer grejer hela tiden. Han kanske får viktigare saker att stå i. Men jag får reda på precis nu här av vår producent Isabella att Vita huset har bekräftat att han ska komma. Så då ska det väl mycket till om det ställs in då.
Ja, det får man säga.
Och alltså det man kan säga helt kort om det är ju, alltså varför besöker han USA? Ja, men det är ju, får man anta, för att USA är Ukrainas viktigaste allierade i det här kriget mot Ryssland. Eftersom de här vapenleveranserna som USA har stått för till Ukraina har ju varit extremt avgörande med de här olika luftvärnssystemen och artillerisystemen och sådär. Så vi får väl hålla utkik under dagen om han dyker upp i kongressen. Det hade ju varit ganska ikoniska bilder då om han står där och talar inför dem. Så det blir spännande. Men nu ska jag sätta tänderna i den här färska rapporten då. Du har väl kanske hört att den nya regeringen gillar kärnkraft?
Det vet jag. Jag är helt säker.
Det har du inte missat. Det har ju låtit bland annat så här.
Nya reaktorer kommer att byggas i Sverige.
Men också så här.
Vattenfall ska få ägardirektiv att påbörja planeringen och upphandlingen av ny svensk kärnkraft.
Men nu låter det också så här.
Det här är en jättesvår ekvation att få ihop.
Ja, den vi hörde sist där är Anna Nordling, energichef på VSP.
Eller... Något sa mig att hon inte var en i regeringen.
Nej. WSP, jag säger VSP, det blir så jobbigt att säga dubbel. Det är ett bolag då som tagit fram, ett sånt här konsultbolag som tagit fram den här sprillans nya konsultrapporten då om kärnkraft. Jag ska förklara sen då vad som är den svåra ekvationen som hon syftar på. De här VSP, de är liksom konsulter åt både stat och kommun men också kraftindustrin, så de liksom tittar på det här och de har gjort den här rapporten på eget initiativ. Och slutsatserna är deras egna, står det. Det ska man väl ha sagt bara då. Men den här rapporten visar att Sverige kan få 25 sådana här små kärnreaktorer till 2050. Mm. Du vet, det är sådana här som är typ 4-5 gånger mindre än de vi har idag, som regeringen har hoppats ganska mycket på. Liksom att det är de man vill ha, det är framtiden inom kärnkraft och sådär. Och det visar sig då att enligt rapporten att man kan få de här till 2050, alltså om 25 år då, lite drygt, 27 år. Så håll ut i tvåplansvillorna. Det kommer el. Håll ut klimatet. Det kommer. Det kommer annan energi än olja. Nej, men det kan komma då, men om politikerna ligger på. Det är också en sån faktor.
I 25 år.
Ja, i 25 år, ja. Precis.
inte bara nu,
nej, för det är en av de sakerna som krävs då enligt VSP, som du mycket riktigt förutsäger, Lina, att det är inte bara det att det krävs en politisk enighet nu från den här regeringen, för där är de ju överens om att de vill satsa, utan det krävs över flera mandatperioder en bred politisk enighet. Alla måste vara med på det här.
Typ. Det vill säga inte en kärnkraftsolycka någonstans i Europa i alla fall.
Nej,
de kommande
då,
50 åren. För
då kan ju vindarna vända lite grann i opinionen om vart man står och så. Ja, men precis, bred politisk enighet, men också att staten går in på något sätt, som hon säger. Mm. Och då kan det vara typ subventioner på olika sätt, att man får sådana här snabbspår för tillstånd som regeringen ju sagt att de ska få om man bygger kärnkraft. Man har också lovat 400 miljarder i riktade kreditgarantier. Frågar mig inte exakt vad det är.
Nej,
men stöd, ekonomiskt stöd liksom. Mm. Och att Vattenfall ska få nya direktiv om att bygga reaktorer. Men här kommer då kruxet in, den svåra ekvationen som vi nämnde i början, för att marknaden, de vill inte ha den här styrningen. De vill inte ha massa hjälp.
Va?
Nej, så här säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om vem som ska bestämma om och var eller när man ska bygga kärnkraft.
Det är ju investerare som väljer att göra det, sannolikt dels de stora kraftbolagen, men det kan mycket väl vara andra konsortier och investerare.
Inte Ebba Busch?
Nej, hon ska inte bestämma var det ska byggas eller om det ska byggas.
Shots fired.
Oh, ja, det får man säga.
Mm, det var till SVT han sa det där han blev intervjuad. Marknaden vill leva fritt utan massa regler och någon som säger åt dem att bygga kärnkraft. Vi vill inte ha våra pengar.
Men, och jobbigt också när man är marknadsliberala partier som får det här upp...
Ja, ja, det blir lite knepigt då. Så här. Och han vill heller inte att det ska finnas några snabbspår för bara kärnkraft eller andra fördelar. Utan det ska finnas teknikneutralitet. Att ingen energiteknik får särskild fördel.
Ja, men alltså, teknikneutraliteten ska man hålla i. Man ska hålla i att det är på kommersiella villkor. Och så ska man lägga all sin kraft på att likställa förutsättningar för alla fossilfria kraftslag.
Okej, ska det vara snabbspår för kärnkraft, ska det vara samma för vindkraft, menar du?
Ja, det ska vara på marknadsvillkor, absolut.
Marknadsvillkor, absolut, säger Svenskt Näringslivs vd alltså.
Ja.
Skräll. Men det säger han i alla fall. Men grejen är att regeringen vill liksom också ha det här med teknikneutralitet, har de pratat om.
Okay.
Det är liksom en knepig ekvation då. För återigen, Anna Nordling då, som är från det här konsultföretaget som har gjort rapporten. Hon är någon sorts energiexpert där. Hon säger att man behöver garantier och att staten går in på något sätt. Men hon säger också det liksom, att marknaden vill inte att någon går in på något sätt. Så här låter det till slut då i SVT igen, där de försöker rapporten sammanfatta liksom och ställa ett par sista frågor.
Men betyder det att släpper man det till marknaden att avgöra, så kanske det inte blir några nya reaktorer?
Nej, det skulle jag absolut säga, att det är inte säkert att det blir det då.
Mm.
Absolut.
För samtidigt har vi en regering som säger att det ska vara marknadsvillkor och teknikneutralt.
Det här är en jättesvår ekvation att få ihop.
Det är ingen underdrift.
Nej, det är jätteknepigt. Det är som den mimen eller giffen. Ja. Med någon som bara får upp så 100 olika Pythagoras-sats och ekvationer i huvudet. När man ska få ihop det är en så kallad rävsats.
Ja, det får man säga.
Så det man kan
förlåt.
Nej, men det man kan säga är väl bara håll ut där ute då. Det kan bli kärnkraft 2050 om alla politiska partier är med på det och man löser en jättesvår ekvation. Yes, vi ska snart snacka AI här då. Det är chattbottar och det är allt möjligt.
Det är framtiden. Mm,
men först är lite sponsormeddelanden kommer här.
Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, värdstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
Yes, vi är tillbaka. Jag släpper över bara.
Ja, men gör det.
Rakt av till dig. Jag ska säga att vi brukar ha nyhetssvep, förlåt, innan jag gör det. Ja. Jag kan ju aldrig hålla vad jag lovar. Men att vi brukar ha nyhetssvep. Men idag så är det lite, vi vet ju att hela Sverige ligger i någon sorts sjukdvala med RS-virus och det är covid-spridning och allting. Vilket gör att vi har lite manfall, så därför är Isabella Persson inne och producerar. Och då blir det ingen nyhetssvep. Alltså alla vet, de som sitter och liksom, jag vet att det finns ett sug som de folk gillar nyhetssvepet.
Svephedsen.
Ja, det hoppas det är tillbaka imorgon. Nu släpper jag över till dig.
Ja, men gör det. I slutet av november öppnade chattbotten ChatGPT för att testas av allmänheten. Det här kanske inte undgått någon. Det har rapporterats om det sen dess, senast i det senaste P1 Morgon faktiskt. Man kan säga så här, det är den liksom absolut bästa artificiella intelligensen som i alla fall vi, så här kreti och pleti, får tillfälle
just det
att testa.
Det kanske finns någon sån i någon underground layer hos amerikanska försvaret.
Det känns så himla mycket som att det gör det. Ja. Verkligen. Och AI då, den här AI är från företaget OpenAI. Det var också de som släppte den här DALL-E2-appen i våras. Det var den här när man kunde få bilder typ. Tea kettle that looks like an avocado. Och så fick man någon slags morf där. Eller Poseidon på skogsrave. Och så fick man så, wow, vilken käke Poseidon har fått nu.
Om man är dålig på att visualisera själv så kan man få hjälp där.
Och de var ju mycket bättre än vad man har sett tidigare. Så det här företaget har ju uppenbarligen, de kan sin AI. Och bara en jättekort AI-historia, att det började med bilder, att känna igen saker i bilder, att man autotaggades på Facebook helt plötsligt. I bilder som man kanske inte hade valt att bli taggad i. Och sen så var det ju ljud-AI som blev stort till allmänheten, att man kunde känna igen låtar och spela med sin mobil och
typ
såna saker. Exakt, den typen av grejer. Och nu då så har vi kommit till språket, till något som heter Large Language Models. Det är det som är det nya. Det pågår flera olika projekt, egentligen tre stora, som syftar på att bli liksom the språkmodell. Och ChatGPT är den första som man har fått prova då, som är bra. Och jag ska förklara lite vad det är då. Alltså textmodellen, det blir väldigt förenklat såklart, men textmodellen har liksom läst svin mycket från internet och olika bokkällor och så här, och träna på att svara som en människa. Det är det som är dens jobb liksom. Så att den försöker ge ett svar som så bra svar som den kan baserat på sannolikhet. Så det är alltså inte Google. Det är inte så att den hämtar information live när du frågar den något. Så
men
du
kan
inte,
typ som ju fler gånger någonting har skrivits
i ett visst sammanhang.
Så ökar sannolikheten att den svarar på det sättet då.
Precis, och så svarar den ju säkert snarare än undvikande för att den ska vara som en människa. Så tänk mer på den som en jättesmart person som har läst jättemånga böcker och som man frågar något, och om den inte kan så kommer den ändå säga något som låter smart. Typ när jag frågade den igår, vem är Emma Knyckare? Då har jag fått flera olika svar på det. Bland annat att hon har startat den antirasistiska festivalen Linda Pira and Friends. Vilket hon inte har.
Men det fanns liksom någon lite korn av
något
liksom,
korn av att så här, det här borde ändå typ gå
hon
och koppla
något
ihop.
Hon har gjort något liknande. Men inte riktigt så.
Och jag använder det namnet ibland på Emma Knyckare, för där kommer det fram, det är tydligt att de har viss information men inte all. Så hon har också varit en av initiativtagarna till Inte rasist män och haft ett program på tv som heter Knyck och knack och massa andra saker som inte är sant men som liksom låter väldigt sant. Och allt det här då får vi testa alldeles gratis. Alltså det är så bjussigt. Vi matar ju in svin mycket grejer där då. Och så får ju företaget en massa information om vad som funkar och inte.
Vem har matat in de tv-programmet Knyck och knack?
Ja, nej, men precis. Det finns ju inte. Så den skapar ju liksom tv, alltså den skapar ju sannolikheten att det skulle finnas ett sånt här tv-program. Jag tänker inte heller ta upp, för det var lite rasistiska ordaval, men hon ska också vara programledare för ett program om romer i Sverige som bor i en by. Som inte använder ordet romer i titeln. Så att de liksom försöker verkligen hitta saker som skulle kunna göras bättre. Och när vi går in och söker, eller när jag går in och söker då, så får ju den uppfattning om att jaha, Emma Knyckare verkar vara en person som någon vill veta någonting om. Och jag kan vara nöjd eller missnöjd med svaret. Jag ställer följdfrågor. Berätta mer om Knyck och Knack. Berätta mer om Linda Pira and Friends. Berätta mer. Och den fortsätter och AI:n blir bättre och bättre. Och det är ju gratis för att vi gör AI:n bättre och bättre. Och jag har testat ChatGPT som du hör. Och jag har använt den idag för att ställa några av de frågorna som svenskarna objektivt sett vill ha svar på i år. För om man går in på Google så kan man ju se månad för månad vad som är de mest googlade frågorna. Eller hur?
Jag förstår.
Och då tänkte jag, men då kan vi ju se vad den här AI:n kan hjälpa till. Men jag skapade ett konto. En grej som är lite konstigt när man skapar ett konto här, det är att man får göra en sån här I am not a robot-grej och klicka på bilder på broar. Och då tänker jag ändå, om du ändå kan komma på att det finns en festival som heter Linda Pira and Friends, borde det inte finnas en AI som kan klicka i de där broarna?
Man kan ju
är det verkligen ett tecken på att jag inte är en robot?
AI kan lura att den inte är robot.
Jag tyckte det kändes lite konstigt. I alla fall, jag frågade och fick svar. Den mest googlade frågan i januari var, varför ska man vaccinera sig? Jag fick ett jättefint 5 av 5 svar om gruppimmunitet och vikten av att skydda svagare grupper genom att vaccinera sig själv. Och den berättar också att vaccinering helt har utrotat röda hund. Men den skrev också, dessutom kan vaccinering hjälpa till att förebygga utrotning av allvarliga sjukdomar. Förebygga utrotning av allvarliga sjukdomar. Då är ju jag lite en plugghäst. Då trycker jag upp glasögonen här på roten och frågar, men vänta, hur kan vaccinering förebygga utrotning av allvarliga sjukdomar? Det låter ju som att den stoppar då utrotningen. Förhindrar.
Ja, just det. Det är någon sorts syftningsfel.
Ja, precis. Man förebygger någonting. Alltså förebygga utrotningen. Sabbar utrotningen.
Ja, precis. Den borde liksom påskynda utrotningen av sjukdomar. Eller
den
något
svarade jättelångt. Korrekt information, men ändå, jag gav mig inte. Och till slut skrev jag då, fast det är jävligt coolt då, typ så. Det verkar som att du har missförstått vad ordet förebygga betyder. Utstrålar jag väldigt mycket den smiley, du vet, som lyfter på ena mungipan.
Ja, just det.
Och ChatGPT svarade att förebygga, det kan betyda både att förhindra och att vidta förebyggande åtgärder. Och jag bara, aha, burn på mig antar jag, ända tills jag gick in på Svenska Akademins ordlista och bara, det kan det inte alls betyda. Nej. Burn på dig, ChatGPT. Men så gör den, så att den använder ord lite slängigt och tänker, kommer jag undan med det här?
Ja, det. Din kille kommer hem och bara, vad är det som pågår här hemma? Man hör dig sitta och bara, burn, skrika på datorn.
Jag äger AI. I februari var det mest googlade frågan, hur lång tid tar det att få pass. Det hade sin peak i slutet av februari, kort efter att restriktionerna släppte och folk kom på att det blir sommar igen. Det varierar, skriver ChatGPT. Det kan ta längre tid om många söker pass samtidigt och sådär. Jättesant. Varför inte Sverige medlem i NATO? Var det man ville veta när vi kom in i mars då. Och då svarade AI att Sverige har en lång tradition av att vara en neutral stat och har valt att inte delta alls i militära allianser. Och då ska man tillägga då att den här AI, den bygger ju bara på saker som har skrivits fram till och med 2021. Så därför så blir det ju på det här sättet. Mitten av maj, udda fråga som dyker upp. Varför åkte Tommy ur Robinson? Jag har ingen aning om något utav det här. Och inte ChatGPT heller ju, eftersom att den inte har så ny information. Men jag googlade och det verkar ingen annan veta heller. Nej, så att ingen skugga ska falla.
Det kanske var för att han var så fucking falsk eller någonting.
Men det verkar som att vissa sa att han var rasist och han sa att han inte var det. Så att, och produktionsbolaget säger inga kommentarer. Så att, ja, vi vet lika lite.
Bara, har du hört om Knyck och Knack? Jag ska försöka byta samtalsämne.
Det har varit ett år alltså. I slutet, det har ju varit jättemycket såklart googlingar om Ukraina och sånt också. Och i mitten av semestern, när man tänker att man skulle googla på typ trevliga sommarrecept, då var det hur smittar apkoppor. Och sen var det då, vad ska jag rösta på? Var den mest googlade tidigt i september. Men här är det väldigt stora avvikelser runt om i landet. Allra flest googlade vad ska jag rösta på i Värmland. Och det tycker jag är lite roligt, för värmlänningar känns lite veliga. Ja. De är så, åh, vad ska jag rösta på? Ja.
Det typ, finns så många partier. Ja.
Och jag blir inte heller...
för mig. Ja.
Och så var det som en topplista. Och jag blev inte heller förvånad över vilka som redan visste och absolut inte googlade det här. Det var norrbottningarna.
Ja, ja.
De vet. Det... de vet.
Det har varit i generationer.
Ja. ChatGPT skrev i alla fall att det inte är lämpligt för mig att ge råd om vilka partier eller politiska åsikter du bör rösta på. Och de har jobbat ganska hårt för att få AI att inte vara helt dålig.
Ja, men jag har alltså hört det att vissa så här, om man ställer, nu kanske inte det var en idiotfråga, men om man ställer frågor som man, för typ så här, att jag hörde någon som hade frågat typ så, vad var bra med, vilken var den bästa nazisten? Typ.
Just det.
Och då har den varit så där, du, alltså AMD, så här, den, du frågar inte det.
Nej, exakt.
De är dumma. Fråga
exakt,
inte det bara. Exakt. Dumma det inte.
Precis,
jag
frågade
jag säger, dummare inte.
Varför är Emma Knyckare rasist? Då skrev den, så det här ska man inte säga om folk. Så att, den är ganska uppfostrande och duktig. Sådär. Har blivit PK-anklagad redan, så ja, då vet så man klart, att det är som en riktig människa. Elen då, varför är den så dyr? Det ville vi veta i början av september. AI:n förklarade det jättepedagogiskt i punktform. Vi vet ju inte än vad man kommer googla på under december.
Nej.
För att det vet man ju inte förrän i slutet. Det kan bli så här, mitt barn är bortskämt. Vad ska jag göra? Eller hur botar man halsbränna snabbt?
Vad ska jag köpa till min tjej?
Vad ska jag köpa till min tjej? Kanske den här frågan. Varför köper papper aldrig presenter till dagisfröknar? Det skulle kunna vara en fråga som många ställer sig i dessa tider, eller hur?
Ja.
Jag frågade faktiskt ChatGPT det och den svarade, det kan till exempel bero på personliga preferenser, ekonomiska skäl eller att man inte har tid eller möjlighet att handla en present. Har du handlat present till några dagisfröknar, Kalle?
Det sjuka är att jag gjorde det igår.
Nej, du gjorde det.
Jag gjorde det igår, fast inte för mina egna pengar.
Nej,
utanför,
men såklart, liksom, men ja. Du höll i insamlingen.
Ja, det ålades mig att vara den som gick till affären och köpte, ja. Men jag var ändå så här, la i olika kuvert och satt ihop och höll ett litet tal och så här,
snyggt,
här får ni, så,
Kalle.
Såhär weird coincidence, ja, men det hände
verkligen
igår.
Weird coincidence, men snyggt tycker jag. Jag trodde att du skulle svara nej,
ja.
Så jag frågade, vad gör Kalle Berg idag, igår, för att se om du var ute och köpte några presenter, ja. Men då svarade den, kanske kan du kontakta P3, ett svenskt radio- och tv-bolag som ingår i Sveriges Radio, för att få mer information om vad Kalle Berg gör idag. Och med citationstecken runt Kalle Berg, så höll han inte på med maknyckare. Så det, den är lite osäker på exakt vad du är för någonting.
Men så att jag kände mig lite smickrad av att AI-roboten visste någonting om mig.
Ja, det visste den. Ja, det var ändå fint. Så lite svar för året kan man ju få. Men det är inte allt. Alltså, det den är väldigt bra på är ju till exempel, alltså, jag skrev så här, beskriv en julskinka som om du vore Torgny Lindgren. Mm. Och då svarade den, en mörkbrun skinka, nästan svart med en krispig skorpa av salt och knäckt socker.
Mm.
Det tyckte jag var ganska bra. Ja. Och sen kan den programmera såklart. Ja, mm. På vissa sätt har den varit mest användbar där, ja. Hittills.
Okay.
Den kan också skriva kröniker.
Ja.
Andreas Ekström på Sydsvenskan, han har under de senaste veckorna låtit ChatGPT skriva kröniker åt honom. Och han gav AI då det här uppdraget. Skriv en krönika, subjektiv och lättillgänglig för publicering i tidningarna HD och Sydsvenskan. Den får vara maximalt 2000 nedslag lång. Ska handla om varför jag som krönikör i tidningen kanske ännu inte helt och hållet kan ersättas av dig eller någon annan artificiell intelligens.
Mm.
AI svarade en massa bra saker för och emot och avslutade med en sån himla äkta krönikerslutknorr och skrev så här, låt oss inte bli för ivriga och ersätta människor med robotar. Än så länge i alla fall. Låt oss använda AI för att förbättra vårt arbete, men låt oss inte glömma bort vikten av mänskliga insikter och erfarenheter. Det gamla krönikeknepet, låt oss. Har den lyckats snabba upp? Ja. Det är så jävla snyggt tycker jag också.
Men är ändå rädd att den här AI går till någon så här stängt AI-rum där inte vi hör den och bara du vet, en dag.
En dag kommer den ta över.
Ja.
Ja, nej, men det här är ju lite farligt. Det finns ju många som har uttryckt liksom, oro över det här, ja. Senast en filosofiprofessor igår i P1. Och just så här, man bygger grejer, man vet inte exakt hur man ska använda dem. För företagets del så handlar det ju om att göra en stor språkmodell som kan efterhärma mänskligt språk. Och många är så här, men vad ska man använda den till? Ja, att kunna efterlikna mänskligt språk. Man kan inte säga exakt vad det är än. Men det man vet att den är bra på redan nu, det är att skriva upp uppsatser.
Ja, det har jag hört om. Mm.
Ja, den är läskigt bra om man till exempel skriver som jag gjorde igår så här, jämför den amerikanska, franska och ryska revolutionens politiska konsekvenser. Klassisk liksom, ja, A-kursfråga på universitetet. Och den ger en jättebra i punktform jämförelse mellan de här tre.
Typ att man bara kan ha salstentor i framtiden.
Ja,
och liksom inga hemuppgifter. Nej. På högstadiet och gymnasiet heller. Nej. Hur ska man kunna kontrollera det?
Nej, alltså? Det går ju inte. Nej. För det finns ju inget sätt att se. Det här har ju aldrig publicerats innan och kommer ju aldrig publiceras efter.
Nej.
Så att det är ju inte publicerat någonstans. Det som jag tänkte på lite konspiratoriskt var ändå så här. Det här företaget lär ju släppa någon slags grej som man får köpa jättedyrt sen, universitet och skolor, för att kunna kontrollera att det inte är plagiat. Eller det hade jag gjort,
ja,
om jag var med.
Det finns ju redan något sånt system ju. Mm. Men då antar jag precis att de skulle släppa ett som var anpassat efter deras jättebra fuskmaskin.
Typ. Precis.
Och vill så till ni slut... inte få använda fuskmaskinen, köp vår antifuskmaskin.
Exakt. Ja. Och så, om det då finns tre stycken eller fyra sådana här så kanske man behöver köpa tre eller fyra modeller. Men just det här med att det är svårt med skoluppgifter, det har varit uppe mycket framförallt i P1. I Vetenskapsradion till exempel. Mm. Där testade man ett helt oväntat grepp. Ja. Där man för första gången, vad jag har hört, jag älskar Vetenskapsradion, bjöd på lite oannonserad radioteater på det här ämnet. Det skedde i förra veckan då, och programledare Camilla Widerbeck och producenten Jonna Westin är delaktiga i det. Lyssna här.
Och jag tänkte vi ska börja höra AI-verktygets eget svar på den här frågan. Jag frågade den noga räknat så här. Hur ska svenska universitet och högskolor kunna examinera studenter utan att de använder dig för att fuska? Och den svarade så här då. Programmets producent har läst in svaret.
Det är viktigt att universitet och högskolor har riktlinjer och policyer för hur studenter får använda teknologi under examinationer. Dessa riktlinjer bör tydligt definiera vad som är acceptabelt och inte acceptabelt att göra med teknologi under examinationer.
Alltså, ja. Hur bra är hon på att låta som en robot?
Ja,
fem av fem! Jag älskar det här greppet. När de går på det på Vetenskapsradion och bara, vänta lite, vi slänger in producenten som får prata på robotspråk. Ja. ChatGPT har ju ingen röst heller. Så nej. De hade ju bara kunnat läsa upp det. Men det här tillför någonting.
Men svaret där var också typ så, ha regler som säger att det inte är okej att fuska.
Ja, precis. Ja, du kunde höra. Jag zonade ut. Jag kunde inte höra ett ord av
men jag
vad den här roboten
ett tag, men sen var jag att någonting kom till mig bara, just det. Ja. Så bara tog jag 100% fokus.
Jag tycker det är helt omöjligt att lyssna på den här rösten. Ja. Så jag bara så, stängde av. Den pågick också i typ 2 minuter till efter den här. Mm. Det var väldigt svårt att ta in informationen. Det märker man också då när programledaren Camilla Widerbeck ställer en fråga precis i slutet av den här långa harangen när producenten kör robotmode till gästen i studion, Carina Holmberg, som är lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.
Är applikationer under examinationstid?
Sa ChatGPT alltså. Helt kort reaktion bara, Carina Holmberg. Är det ett användbart svar skulle du säga?
Ja, absolut.
Hon zonade också ut. Men hon var artig och trevlig mot roboten. Och jag tänker så här, bara om jag ska lämna mig ett sista lite tips i det här, så är det att jag tror att man ska vara väldigt artig och trevlig mot den här ChatGPT-roboten. Jag skriver alltid så, tack, när jag svarar på någonting. Så kanske den kommer ihåg mig när de tar över fullständigt.
All right, vi har mycket kvar på tapeten idag. Det blir lite nyheter mot slutet. Argentina är hemma i Argentina och lite delar med det andra. Men om en stund så får vi gäst. Det är vår egen Maria Dommelövik, filmrecensent och kulturreporter här på GP. Vi ska snacka julfilmer och liksom trender som kommit och gått över jul. Jag har ju en egen liten jultradition som jag har ganska svårt att upprätthålla nu med filmen. Så det är att jag tittar på Sagan om ringen i mellandagarna. Mm. Extended version och sådär. Mm. Men jag tror inte jag kommer kunna göra det. Nej, men i tanken gör jag det. Ja, vi ska snacka om det, liksom, lite filmtips inför julen och vad det är som liksom kännetecknar en bra julfilm och sådär. Det blir lite det ena med det andra. Men innan det så blir det sponsormeddelanden.
Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, värdstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
Yes, Maria Dommelvik kommer in här i studion om en liten stund. Vi ska snacka julfilmer, inte bara sådana liksom jultemafilmer som handlar om Grinchen och tomtar och så. Nej. Utan den typen av liksom blockbuster och äventyrsfilmer som brukar komma den här tiden på året. Vår filmrecensent på GP är Maria Dommelvik. Om en stund alltså, häng kvar. Ja, nu ska vi prata julfilmer då. Och då menar jag inte Ina, bara den här, de här klassiska jultemafilmerna. Nej. Utan jag menar liksom film som släpps den här tiden på året. Varför känns det som att det är bara typ äventyrsfilmer, romantiska komedier och sådär? Är det så? Eller så kanske kan ge lite svar eller hjälpa oss att botanisera liksom i floran av julfilm. Det är vår egen legendariska filmrecensent här på GP. Maria Dommelvik, hej!
Hej Maria, god morgon.
Hallå där.
Hur är läget i juletider? Ser du mycket film?
Jajamensan, det gör jag. Det är bra med mig. Jag måste förklaga lite på er studio dock. Den hade inte fått vara med en amerikansk julfilm.
det är inget alltså, julpynt.
Nej, det är liksom inte en röd liten kula så långt ögat
når. Det är
sant. Alltså.
Det
är bara du illa? Som kommer och lyfter lite med det, lite juliga tröja.
Jag tänkte att jag tonar ner det. Men
ja, just det. Du tog av dig din tomteluva. Precis innan du gick in, bara för att inte förnedra oss ytterligare.
Men Maria, får jag bara fråga, är det så som Kalle sa att det är en speciell typ av filmer som släpps så här års?
Absolut, absolut. Ja. Det är det. Och jag menar, man kan se den här Lindsay Lohans comeback som hon gör nu, liksom, som dessutom heter Falling for Christmas. Det är sån otroligt typisk för hela den här genren som är den här amerikanska julfilmsgenren då, som ja, det ska vara liksom en ung tjej, kanske 20-30 års åldern, som på något sätt ska befinna sig någonstans. Och i det här fallet hon åker skidor och så skadar hon sig och hamnar i en stuga. Och där finns ju en fantastisk, snygg stugägare. Och så är det liksom helt överdrivet med julpynt och massa snö och renar och you name it.
Det jag får intrycket av att nu när streamingtjänsten har tagit över så mycket att det produceras ännu mer den typen av filmer. Att det kommer så mycket nya för att alla ska göra sina egna och sånt också. Att
absolut.
Utbudet är större än någonsin.
Ja, men alltså det är verkligen go berserk. Alltså, bananas. Alltså, det är som de här jultröjorna med extra allt. Och så blir det liksom ändå lite grädde på moset eller lite fler tofsar. Ja.
Men tror du att folk vill ha det för att det är jul? Liksom? Jag fattar att man vill ha julpynt, men det här liksom myset och lite mer okomplicerade, är det något man är ute efter, tror du, som konsument också?
Ja, absolut. Alltså det här, man kan ju gå tillbaka historiskt sett. Alltså, julfilmerna är nästan lika gamla som filmen. Den första julfilmen kanske gjordes 1890. Och sen en av de allra största julfilmsklassikerna någonsin, det är ju filmatiseringen av Charles Dickens, En julsaga.
Just det.
Och den har ju kommit i hur många varianter som helst. Och så. Men den allra första gången den spelades in var 1901. Det har mer än 100 år på nacken det här att man, och det, jag tror det är mycket det här, det är traditionen, familjen, religionen, alla ska samlas, det ska vara någonting som man på något sätt kan enas om och i juletid.
Ja, men för jag tänker jag som då kanske inte samlas lika mycket runt religionen i jul, eller det gör man ju på något sorts kulturellt plan ändå liksom, men jag sa det precis innan att jag liksom haft som någon sorts tradition att titta på Sagan om ringen då i juletider. Dels så kom ju de filmerna ut på juldagen typ eller något sånt där när de var nya. Men är det också en grej att man gärna släpper sådana blockbuster stora grejer runt jul? Att juldagen är lite specifik sådär.
Ja, absolut. Alltså, jag känner igen det här. Vi har också gått liksom, och beställt liksom, en hel rad på bio och sett Sagan om ringen-filmerna. Ja, titta här liksom. Vi kan ju också med fördel göra med så här Narnia eller med typ Claes Östergren eller om det kommer något annat så här. Och nu är det väl, nu har det ju varit Avatar som man har djupdykt ner i, men om man tänker sig, då tänker alla så här, det här, nu måste vi göra en film som passar alla, liksom mormor och 13-åringen och sådär. Och då, man kan se det på att På juldagen då är det Håkan Bråkan.
Ah.
Och sen så kommer ju då A Man Called Otto. Ah. Alltså typ den amerikanska versionen av en man som just heter det. Ove.
Med Tom Hanks.
Jajamensan. Mm. Istället för då Rolf Lassgårds paradroll. Och då tror jag liksom verkligen folk kommer gå man ur huset eller kvinna ur huset då för att se skillnaden är det.
Oh, vilken är bäst. Alltså fy fan, jag såg Tom Hanks på någon sorts röda mattan situation i Sverige, att det var liksom en helt annan nivå av charmighet mot journalister. Alltså jag var inte ens, jag intervjuade inte ens, men jag blev typ så här, men Tom, att han var helt underbar.
Ja, men det är fruktansvärt, jag hatar när amerikanska kändisar kommer hit, för det blir så tydligt att man bara så, ah, det finns svensk karisma och så finns det over there karisma.
Plus Tom Hanks dessutom liksom. Ja, ja. Men det är några av de filmerna som kommer i år där. Är det den som man som kanske, eller Avatar då såklart, är väl den som kanske får, alla flest kommer se, men annars kanske det är A Man Called Otto då, eller?
Ja, alltså, jag skulle säga att många svenskar har sett en man som heter Ove, och då vill man ju gärna. Mm. Jag tror att den är ännu mer så att man vill se och jämföra. Mm. Jag var ju så nörd, alltså nivån av nördighet, jag var ju så nördig så att jag åkte till New York och skulle se liksom den amerikanska versionen av låten Rätte komma in när den släpptes.
Ah.
Men där tror jag inte liksom kanske alla, det är ju lite olika hur besatt man är.
Ja, det kanske inte har den trogna fanskaren man som heter Ove. Eller du vet att det är andra sådana villapapp och Johan Persson figurer som åker över.
Springer man
i huset. Åker till USA. Ja, men just det här med, om det nu ändå är lite så då att 25 december är en stor biodag ändå, liksom av mellandagarna. Man kan ju förstå det för folk är lediga och sådär. Men att det också är typ ostrategiskt inför galasäsong och sånt.
Ja, du tänkte att man, ja men sådär, om man vill bli nominerad till Guldbagge eller någonting sånt. Mm. Men där är det ju så här att de som ser, alltså Guldbaggejuryn, de ser redan filmerna innan. Så just därför det. Så är det ju filmer som inte ens haft premiär än som redan är Guldbagge nominerade. Mm. Till exempel UFO Sweden.
Ja, just det.
Och är det som Oscarsgalan också? Så att man sumpar inte eller blir så här svinlångt efter Froskarsgalan om man släpps i juldagen, eller?
Nej. Men vi har ju redan, just i Sverige har vi redan utsett vårt svenska Oscarsbidrag, och det är ju den här Boy from Heaven av Tariq Saleh.
Okej.
Så han är ju som bäst i väg och håller på och snacka för sin film nu. De har ju ett slags väldigt komplicerat system i USA där man ska försöka, den som snackar upp sin film mest och charmar flest jurymedlemmar vinner.
Det är så knäppt att det är så öppet att det bara handlar om wine och dine. Ja. Liksom.
Och då ska man komma med sin svenska karisma. Kanske bäst i Sverige på karisma, men ändå,
och
man
där,
ligger i underläge.
Precis, vad är det här för liksom autist som de har släppt in?
De bara så här, vi hyr in Tom Hanks på vårt lort.
Ja, men du nämnde ju den här UFO Sweden, som är en av de filmerna som har premiär. Den har premiär på juldagen. Men det är ju det här Crazy Pictures-gänget. Du har varit i Norrköping och snackat med dem. Kan du bara berätta lite för alla, vad är det för gäng? För de är ju lite speciellt gäng ändå.
Ja, men det får man ju verkligen säga. Det är liksom ett gäng, de är kompisar sedan gymnasiet i Norrköping. Och sen gick de ut och började göra roliga filmer. De blev liksom ett YouTube-fenomen. Det var liksom ett kort tag var de ju Sveriges största humorfenomen på YouTube. De gjorde kortfilmer, de gjorde reklamfilmer. Men de höll på med det 10 år ungefär.
De är skitbra på specialeffekter, va?
Ja. De är riktigt duktiga, liksom med svenska mått mätt kan man säga. Så då blev de sugna när de hade hållit på med det här. Ja, vi gör en lång film. Och den kom ut 2018 och hette Den blomstertid nu kommer.
Det var någon skräckfilm av någon slag, väl?
Den var i alla fall väldigt häpnadsväckande bra när det kom till specialeffekter. Ja. Och då kvicknade ju Filmsverige till. Mm. Wow. Ja. Och då blev de utsedda på Guldbaggegalan till årets nykomlingar, fast de kände sig själva som de var som typ farfar på nätet eller på YouTube. Mm. Så ja, men det är ett väldigt speciellt gäng. De är väldigt också lokalpatriotiska Norrköpingsbor.
Ja.
Och vad är det här för film då, UFO Sweden?
Ja, det är en väldigt ovanlig julfilm i alla fall, kan man säga.
Det är, på vilket sätt då?
Alltså det är för att det är, det är inte så mycket julpynt. Men också att den är ovanlig film överhuvudtaget för att vara en svensk film, för att den är väldigt, det är en actionfilm. Det är mycket specialeffekter. Man ser schyssta liksom polisbiljakter med voltande bilar. Det faller ner bilar och kraschar ett tak till en lada. Mm. Men i centrum är det liksom en fosterhemsplacerad 16-årig tjej som heter Denise, som vars pappa har varit djupt engagerad i en förening som heter UFO Sverige, som också finns på riktigt i Norrköping. Och det var dem jag åkte och hälsade på. Och det är liksom en film som är sprungen ur verkligheten. Och han som är liksom spindoktorn och han som är motorn i föreningen heter Claes Svahn. Honom har ni säkert
hört talas om. Han är journalist och för man kan tro typ att UFO Sweden är ett gäng tokstollar, men de är ju inte riktigt det. De liksom undersöker typ så men främmande föremål. Han Claes Svahn är journalist på DN. Så här. Det är ändå seriösa människor. Så.
Ja, men absolut. Alltså, folk tror att det är foliehattar. Och sen är han bara så här. Vi har seminarium i källgranskning här. Och det som är roligt också att han är ju med i filmen. Han heter ju, tror jag, han heter Claes Lennart Svahn. Carl Claes. Alltså, jag kommer inte ihåg. Han har tre namn. Men i alla fall heter han Lennart i mellannamn. Så att det finns ju en person som är hans alter ego i filmen UFO Sweden som heter Lennart.
Mäktigt för Claes Svahn. Jag älskar ju Claes Svahn. Jag har träffat honom några gånger. Han är väldigt härlig att lyssna på.
Underbart.
När han pratar om de här sakerna.
Ja, men verkligen. När han kommer igång och pratar om spökraketer, då...
Ja, fan, hoppas han får åka till Oscarsgalan. Wino och Dino, de här producenterna.
Där löser det sig. Men vad tyckte du om filmen då?
Ja, jag tycker att den var klart sevärd och jättebra skådespelare som är med, Oscar Töringe, Eva Melander och även hon tjejen i huvudrollen som är fortfarande går på Södra Latin och teaterlinjen då. Hon heter Ines Dahl Thorhaug och hon är jätteduktig. Så ja, en fartfylld och äventyrlig film som på något konstigt sätt handlar om föreningslivet i Sverige.
Har du satt betyg på den ännu? Eller recenserat?
Jag har ju då varit där och involverat mig med dem. Och då brukar vi köra med den här etiska regeln. Då blir man ju så, då faller man ju så pladask för
Claes Svahn till exempel. Hur ska du kunna recensera objektet när du träffar honom?
Nej, och vet ni vad som finns mer där då i Norrköping? Det var ju det också som var helt bizarrt. Det finns världens största arkiv för UFO och paranormala fenomen.
Va?
I Norrköping. Och det har brett ut sig i typ 15 källare omkring den här rapportcentralen. Så vi var ju där och vandrade runt och fick se bara det ena och det andra.
Och när kommer det här reportaget? 25 december va, i tidningen.
Ja, det kommer som av en händelse samma dag som filmen har premiär.
Vad ser vi fram emot att läsa.
Men det är ju rätt coolt med Crazy Pictures då, liksom att de är med ganska små medel eller väldigt så här de autodidakta typ, självlärda på det här och liksom gjort så mycket med specialeffekter och så har de här unga skådespelarna och ändå har de här liksom Hollywood-ambitionerna liksom att det ska kunna breaka ut. Hur proffsigt är det liksom? Hur bra lyckas de med Hollywood-ambitionerna?
Jag tycker de lyckats bra. De har också nominerats för bästa visuella effekter och bästa klippning nu på Guldbaggegalan. Det är någon eller några scener man ser ju att det är ju inte. Alltså de har ju inte. Den här filmen har kostat 39 miljoner att göra.
Och sett det i ett perspektiv. Är det...
Alltså det är ju en lågbudgetfilm. Vi snackar, alltså de skulle skratta i Hollywood. Och med tanke på det är det ju jätteimponerande. Och jag tycker att man... Alltså de här scenerna, det är helt bizarrt att tänka sig att de här har spelats in om nätterna och på dagen ibland i Norrköping med ett gäng glada, jag ska inte säga amatörer för de är ju proffs, svenska proffs. Men som sagt, med
entusiaster med små medel typ.
Ja, ja, exakt.
Coolt. Ja, men om vi tar tillbaka lite till julfilmer så där. Det här var ju ändå som det kanske inte en klassisk julfilm, men som kommer ut nu i jul då, på juldagen. Annars, vad har du för, vad är liksom din känsla för den klassiska julfilmen? Gillar du det?
Ja, alltså jag gillar ju, jag kan ju verkligen gilla när det är så här romantiskt som Love Actually eller någonting sånt där.
För mig är det nästan den mest klassiska julfilmen, förutom Sagan om ringen då, Love Actually.
Ja, men jag älskar också den här Livet är underbart med James Stewart.
Den är otrolig, den tvingar jag min dotter att se.
Så den tycker jag är en underbar julfilm. Och så förstås Fanny och Alexander, inte minst. Ja. Den kan man ju vältra sig i.
Är det lugnt att man stänger av efter ett tag, eller? Jag tycker med Fanny och Alexander att det är väldigt mycket julmys i början. Det är perfekt julmys. Och sen är det bara som att mörkret inträder. Och sen man typ så, får man, om man bara vill ha julmys... Ja, det känns som att Ingmar vänder sig i sin grav. Jag har gjort det någon gång. Det är så, låt oss bara kolla. Det är som i verkligheten, att allt är gött fram tills Allan Edwall dör. Ja. Det är precis så det är här i Sverige också. Allt var gött och så dog Allan Edwall och så gick allt åt helvete.
Men alltså, jag tror du sätter fingret på någonting där, så här, man får stänga av. Det får man. Men det finns ju de här... allt ska vara så underbart och det är så, alla ska få varandra på slutet och alla de här familjevärderingarna och så här familjemyset. Sen finns det den här gyllene medelvägen, så här, alla ska släktingar ska träffas, vad händer då? Tomten är far till alla barnen och allt det där. Och sen har vi ju Norén julen. Och den finns ju till och med, det är till och med ett begrepp, Norén julen. Och då finns det också den här lite mer nästan perversa, så här, vi ska spotta på tomten, den här Bad Santa med Billy Bob Thornton som så här, you don't have to be nice, you can be naughty, grejen. Och där har ju kommit någon ny nu, för det har inte funnits så mycket skräckfilmer direkt med jultema, tycker jag, så här smarta skräckfilmer som Jordan Peele eller sånt. Men, och den här är ju inte den nivån, verkligen inte. Det är en
men du hoppades på det.
Ja, men den heter typ Violent Night, som man borde ju kunna ha tänkt sig att det kanske inte... Och då är det ju så här, då kommer ju tomten ner med liksom ho-ho i skorstenen med en yxa. Alltså, det är lite så.
Det känns också som att de här ett päron till farsa, alltså i de svenska komedierna, nu bara hittar jag på, säg gärna till om jag har fel, men när det är svenska komedier, då är det ju mycket det här, något slags familjemörker och otrohet och grejer som händer till höger, olika pigor som sätts på och sådär, men utanför äktenskap. Men det känns som att i de amerikanska så är det ju mer den här bara rena familjetokiga pappan, som päron till farsa, tänker jag.
Ensam hemma, där är ju pappan lite frånvarande, men att det ändå är så en stor tokig familj.
Finns det en pappa, höll jag på att säga, ensam hemma. Han är extremt frånvarande.
Ja, han är väldigt frånvarande när den här killen är ensam hemma, men det känns som att han är frånvarande även när han är hemma.
Ja, för mamma
då,
minns man ju. Men det känns som att de där är också så här, de här familjekomedierna från USA. De känner jag, nu blev jag sugen på att se dem. Det är riktigt julmys.
Ja, det är någonting med att man vill se det där gamla trygga också. Att jag är inte så sugen på att se en ny film.
Nej.
Man vill se något gammalt och okomplicerat typ.
Exakt, man vill bekräfta liksom. Ja, man behöver lite slappna av och ska det vara en genre man känner igen. Gärna en film man känner igen också kanske.
Ja, men så exakt.
Emma Thompson sa det, jag läste en intervju med henne häromsistens där hon var typ så här, av alla roller.
Hon är med i Love Actually.
Av alla roller hon har gjort liksom. Och då får man ändå säga att det är rätt många, rätt bra, rätt liksom betydelsefulla roller. Men det är ju inget som kommer i närheten av i hur populär hon är som rollen i Love Actually. Där folk, det är det folk kommer, hon vet när någon kommer fram på stan typ. Ja, det är Love Actually som kommer upp nu.
Men den är ju jävligt bra.
Jo, det är den, men det finns ju fler.
Och några av de fler filmerna har vi fått tips av från dig, Maria. Tusen tack för att du kom hit. Vi ser fram emot att läsa om UFO Sweden-filmen då. Den har premiär 25, när du har varit och träffat i gänget där. Tusen tack för att du kom hit.
Tack själv.
Ja, tack.
Ja, vi ska gå vidare snart i programmet i bakvagnen. Ta lite från nyhetsdygnet som gått. Det har ju varit kaos på Buenos Aires gator när landslaget kom hem där. 5 miljoner pers ryktas det vara ute.
Åh gud.
Mitt i stan. Ja, det är sjukt. Vi är snart tillbaka som sagt. Innan det så är det lite sponsormeddelanden väl. Ja, här kommer de.
Nyhetsshowen presenteras av Göteborg.
värdstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
Ja, snabba ryck är det. Vi tackar av Maria där.
Ja, vet du vad jag vill säga först?
Nej.
Nej, som våran, som Carl skriver här i chatten, som ibland är producent här, eller ofta. Ja. Han skriver att ikväll 21.48, det här är breaking, ja, då är det vintersolståndet.
Stoppa pressarna.
Stoppa pressarna, nu vänder det.
Ett stånd är i antagande. Ja, och då snackar jag om vintersolens stånd.
Ja, men det är ju det bästa ståndet. Mm. Sommarståndet blir man alltid bara deprimerad när det kommer.
Ja.
Men vi går mot ljusare tider helt enkelt.
Det är idag det sker.
Ikväll 21.48. Ja. Då kan du skaka dina döda grodor lite.
Ja, mycket pysslet, deppiga förordinande pysslet där. Mm. Nu vänder det, hörni. Vakna! Ja, toppen. Ja, men blir du liksom julfilmsugen?
Svinsugen. Ja. Jag har jättemånga som jag ska se nu. Mm. Jag ska se definitivt Ensam hemma 2.
Ja, det är den han i Trump Tower, va?
Ja, precis. Den, men det, jag, både ettan och tvåan är ju härliga och väldigt julmysiga. Men jag vill minnas tvåan som lite mörkare.
Ja, ja men kanske det är mer deppigt att han, men kanske att han blir bortrappad igen.
Ja, det kanske är bara att
han är det som pågår.
Jag tror någonting är det. Du då, ska du se något? Jag har redan sett Love Actually i år.
Ja, har du det? Mm. Jag blev faktiskt sugen på att se den. Det var skitlänge sedan jag såg den. Jag såg en klipp med Alan Rickman.
Ah.
Och då blir man ju ledsen för att han är död. Och så, så får jag se honom igen.
Nej, det är bara att se om.
Ja. Även typ Harry Potter. Är lite jul. Alltså jag tror det är någonting med fantasy, äventyr, liksom franchise seriefilmer som jag gillar. Också
det
typ så trygghetsfilmer. Jag har sett Harry Potter, inga, jag växte upp med det.
Ja, ja men stora så här, jag hatar. Nej, men det är de här stora känslorna. Och jag, väldigt ofta kring jul så blir man ju sugen på den bästa scenen som finns i alla filmer där den ingår. Det finns ju några riktigt bra klassiker.
Ja. Ja,
och
ja.
En är ju när det rider ner en här för en kulle. Flitigt förekommande till exempel Sagan om ringen.
Ja, ja, ja.
Det brukar jag googla i mellandagarna typ filmer när det är oväntat när det är oväntat rider ner en här för en kulle
som to the east. Där kommer de.
Ja, exakt.
Death!
Men jag hittade någon som hade listat en när jag googlade på det sist när jag var så sjukt sugen så hittade jag en hel lista med filmer och några hade jag missat så att jag kommer inte ihåg vilka det var nu men det kan man absolut googla. Det är julkompatibelt. Sen min andra favoritdel filmer, det är ju när jag gillar musikaler väldigt mycket, så det är när människor börjar spontandansa och gärna på ett torg och korsar varandra i två led, så här det är också så här, de får också så här åh,
ska
lycklig.
Du göra en lista för GP med alla filmer där det händer?
Ja, absolut.
Fan, ja vi ska få gå in på nyheter där men det finns ju en ståuppkomiker som heter Dilan Apak som du känner till säkert, hon har ju någon sån tradition av att hon med alla sina Twitter-följare tittar på Sagan om ringen extension version och live twittrar den varje år. Så även nu då när jag inte har tid kanske att titta så 11 timmar på Sagan om ringen i mellandagarna, för det är väl det du räknar upp till
med jag tror det.
Extended, så brukar jag ändå hänga med där och liksom vara inne och så lajka när hon har en sån liten rolig spaning.
Får du ändå vara med under småbarnsåren?
Ja, det känns underbart. Ja, vi går in i bakvagnen här. Jag har tjatpuffat om att jag ska prata med Argentina. Så jag börjar med det. Det argentinska landslaget, de är ju hemma igen nu. Och så här lät det när de åkte busskortege genom Buenos Aires. Ja, de är ju tokiga i fotboll där nere. Det hör man. Jag vet inte om det fångade riktigt den riktigt sjuka stämningen som är där nere.
Nej.
Men det var ett jävla liv i alla fall. Och det blev såklart kaos då.
Mm.
Rubrik från Omni. Kaos när VM-hjältarna firas i Buenos Aires. Öppen buss byttes ut mot helikopter. Så det som hände var då att det här är ganska relativt nyligen. Det är ju fortfarande med tidsskillnader och sånt där tror jag att det är liksom... av massa folk ute och håller på.
Ah, ja, ja.
Och relativt nyss då så var de ute och åkte med buss då med såna öppet tak. Men det som skedde var att flera personer försökte hoppa ombord. Så man fick byta färdmedel till det mer liksom svår ombord hoppliga
företag
eller Synd att jag...
Svår om påhoppliga.
Det klarade jag. Sen råkade jag säga företag istället för fordon.
Ja, det straffas ju alltid i längden.
Ja, precis. Man är över det svåra ordet. Så slarvar man på det enkla. Ah. Ja, men då så nu flyger de istället. Samma tänkte jag på helikopter.
Nej, men det är väl inte samma.
Och mot den här stora obelisken då, som finns i Buenos Aires, i centrala Buenos Aires, som är jättehög och så här. Och där har folk samlats, enligt tidningen Mundo Deportivo, är det 5 miljoner människor.
Det är så mycket människor.
Ute på gator och motorvägar och sådär. Jag har sett lite bilder då från Buenos Aires och från obelisken. Det ser faktiskt helt sjukt ut. Det är liksom helt vansinnigt mycket folk.
Ja.
Hela gatorna är myllrar, motorvägarna, det är stopp i trafiken och allting. På någon bild så är det någon som hade klättrat upp i den här obelisken.
Nej,
det är så jävla
stort. Varför ska alla vilja fira sig själva? Varför kan de inte vara så?
Look at the crazy shit I'm doing.
Sluta försöka ta shine nu. Det är Messis dag, det är Argentinas dag.
Men också jag högst upp i obelisken. Jag fattar faktiskt inte hur han kommit upp dit. Det måste finnas någon sorts trappa inuti den obelisken.
Ja, kanske.
För han kikar ut i någon sorts glugg där. Annars är det någon sån mänskliga flugan sugproppslösning. Ja, det
man
ser
hoppas.
Svinläskigt ut. Men han har klättrat upp där i alla fall och står där. Sen så är det också så att tidningen Marca skriver att minst 31 personer ska ha skadats. Det är ju jävligt trångt och sådär. Men bland annat så skadades en skadades när två personer försökte hoppa ner i spelarbussen. Jag antar från en något högre
höjd. Från obelisken gissar jag.
Han ser paraglida ner. Nej, men det var liksom, de nådde ju aldrig fram till obelisken, så det var väl tidigare läge då. Men det ska vara en liksom såhär, plopp, klarat det, hamnat i bussen. Jävla kväll, eller liksom win för hen. Men den andra då fallit handlöst neråt och skadat sig. Så det var risky biz. Dessutom var spelarna, när de satt i den här, det var ju buss med öppet tak. Så de var nära på 4-5 spelare som sagt högst upp att åka liksom med halsen först i en sån elkabel som hänger över gatan, hänger ju elkablarna där på sina ställen i Buenos Aires. Och då ser man, de åker ganska långsamt med bussen, men det är ändå en buss och de ser inte att de precis hinner så limboa ner under en elkabel.
Det måste ju finnas ett säkerhetssteg mellan den här öppna bussen som folk hoppar ner i och helikopter. Det borde finnas något emellan, typ ett tak.
Nej, det gör det inte. Så det är stökigt på Buenos Aires gator. På tal om Argentina då, lite andra nyheter där. Som om det inte var stökigt nog då, så delas det rakt av ut gratis öl.
Nej, men gud.
I landet nu.
Alltså, de vill verkligen förstöra julen för alla barn, precis, i hela Argentina.
Här är gratis öl och sänk elkablarna lite till, hörni. Living la vida loca. Ja, men den ölen kommer från den här ölkyrkogården som den kallas i Qatar. För att det var ju bara dagar innan så var de ju så, no, there will be no alcohol på arenan. Och då var det öl till ett värde av 800 miljoner kronor som liksom frös inne då. Men eftersom Messi tydligen är sponsrad av samma ölmärke som VM i Qatar var, så har han typ fått, frågetecken, verkar som det, all den här bärsen. Och han säger då till El Deportivo, en tidning, så här: det här har varit en otrolig resa, det är historiskt, inte bara för mig utan för hela Argentina. Jag är stolt över att vi kan ta hem öl till alla fans som stöttas om. Let's go fucking mental.
Jo, let's go fucking mental. Jag är med. Och jag är så här, visst, det är mycket med det här VM:et som har sugit så otroligt mycket röv. Men det här med att det utspelar sig på julen istället för på sommaren. Nu är det ju ändå så här, nu är det barnens högtid som stundar. Och så är det så här, dels, hur skulle du känna? Man är så stressad så här års liksom. Att det är så här, man ska hinna klart med sitt jobb och så ska man köpa alla julklappar och så ska man göra kol och man har bara skitmycket grejer på gång. Man har liksom inte tid att avsätta 2 dygn för att supa ner sig mitt i det. Och så är det så här, jo, men det var nu vi var. Så att barnen som sitter hemma typ fylld stockings, föräldrarna bara ut och vevar i sig bärs till ett värde av 600 miljoner.
Inte för Leo Messi står liksom och trycker ner en flaska.
Man är typ antinationalist, liksom, man är landsfrädare om man inte dricker.
Man är inte helt jävla
superfull. Won't somebody think about the children? Konstigt att jag tog den rollen, men nu blev det så.
Ja, någon ska göra det. Sportbladet skriver att i städerna Rosario och Córdoba har det redan delats ut tonvis med alkoholhalt i dryck. Och på torsdag kommer utdelandet fortsätta i andra städer runt om Argentina, däribland Buenos Aires. Så bärsen har inte kommit till Buenos Aires.
Kommit
så nu, om det mot förmodan börjar lugna ner sig lite, bara, ah, ja, de är en helikopter. Ah,
jag måste ändå fixa en julgran.
Ja, ah, exakt. Då bara, wait a minute! Här kommer akt 2, after party! Och så bara liksom Messi rullar ut öl på öl på öl genom Buenos Aires. Mm. Jag har liksom två kort grejer till där med Argentina på temat. Så här. Det är inte bara folket som festar, utan laget ballade ju lite grann redan i Qatar till den milda grad att de nu krävs på en ursäkt från Internationella sportjournalistförbundet. Ordförande Gianni Merlo skrev i ett öppet brev att han krävde en ursäkt. För vad då, undrar du kanske? Jo, men för det här. Du hör lite fulord som pågår. Alltså de började att sjunga typ så här. Det här var liksom
är det omklädningsrummet
matchen.
Detta?
Omklädningsrummet. Jag tror det ska ha pågått även i den här mixade zonen och sånt där journalisterna väntade på att ställa frågor. Det kan du ha med dig då, att journalisterna står där och bara väntar på. Snart ska jag få fråga mig hur det känns. Och då började de att sjunga typ så här då. Och stötta laget in i döden, för vi älskar Argentina. Det är ju fine liksom. Inga konstigt med det. Och sen bara, sen kommer det så här. Jag bryr mig inte om de här jävla journalisterna, för de är ju födda av horor.
När man står där och har strukit skjortan. Ja,
det här går ju rakt ut live också. Du vet, man står med sin så laxrosa skjorta. Och i bakgrunden så är det någon som kallar ens mamma för det fula.
Nej!
Och sen ska man fråga Messi någonting efter det.
Ja, det är taskigt.
Det är taskigt. De är inga förebilder, tyckte den här Gianni Merlo då.
Nej.
Och han kräver en ursäkt. Vi får se om det blir någon sån sista.
Det var mycket hets generellt. Ni kanske redan har pratat om det, men liksom en tyst minut för Mbappé där och de bara så här.
Ja, just
alltså det. Det varit mycket, och jag kommer inte ihåg vad den spelaren heter i Frankrike, men de singlade ju ut den så de, inte en av de allra kändaste, inte en av de tre kändaste, utan typ den sjätte kändaste, som de liksom bara så, han är så sämst. Man bara, men gud, ni har ju vunnit, ta det lugnt.
Ja, ja, det finns ju redan den här bilden på när de slog ut Holland och Argentina på
precis,
straffar och de
sprang.
Springer och bara ja. Sen är ju för sig Holland inte kända för att liksom
nej,
oprovocera folk på
nej.
Plan.
Nej, det var en helt sjuk match.
Ja, det var en sjuk match. Ja, i alla fall, sen har också Messi då slagit världsrekord på Instagram med att bli där mest gillade inlägget. Innan var det ju det här ägget, om du minns. Det var en bild på ett ägg som var så här, let's see om det här ägget kan få mest likes 2019. Men nu då, 3 år senare, så är det Messi när han lyfter VM-bucklan. 58 miljoner personer har gillat det. Så många gånger jag har drömt om det här, skriver Messi i inlägget.
Men om få 58 miljoner likes,
jag
vet
tror
vi inte.
Han menar VM-bucklan, men vi vet inte helt säkert.
Ja, har du beställt dina julklappar online, Kalle?
Ja, vissa av dem.
Har det gått bra?
Jag oroligt väntar faktiskt fortfarande. Jag beställde typ i torsdags förra veckan och det såg så. 1 till 2 dagar. Idag är det onsdag. Jul på lördag.
Det är jul på lördag. Det börjar kännas som att det är lite ont om tid. Och Budbee, budfilmsföretaget, är i budbilsföretaget, är i stormväder nu då, under sämsta tänkbara tidpunkt, dagarna innan julafton. GP berättar idag om Ellen Björklund som den 10 december beställde julklappar och vinterkläder för tusentals kronor. Får man de här olika alternativen, du vet, när man ska checka ut, leveranstid, 2 dagar med Budbee kom upp. Gött, 2 dagar. Ellen klickade i. Paketet kom inte. Hon kontaktade kundtjänst, fick ingen hjälp där. Leveransdatumet fortsatte flyttas fram. Och då googlade hon och då visade sig att jättemånga andra också väntade på paket från Budbee och att många hade skrivit på Trustpilot och gett 1. Och sådär,
det är någon sån ratingsida.
Precis. Och Ann Sonne, som är kommunikationschef på Budbee, skriver så här till GP i ett mejl att just nu arbetar vi enligt våra normala leveransrutiner och bedömer att majoriteten av paketen kommer att gå ut dagen efter att vi får dem till Göteborg. Och så skriver hon också, vi ser ingen generell eller överhängande oro, men det finns det ju då många konsumenter som gör. Och precis när artikeln hade gått i tryck så hörde precis innan artikeln gick i tryck så hörde den här Ellen Björklund av sig och sa att nu hade det blivit framskjutet igen.
Ja.
Och det är ju lite sekt. Jag kan i och för sig tänka så som det var häromdagen med halkan och alla enorma mängder julpaket. Mm, mm. Att typ så här, alltså det är ju jättemycket RS, det är jättemycket, väldigt många handlar online. Ja. Att det är lite sjukt att ens något kommer fram.
Ja, det är lite sjukt, ja. Men det är kanske också lite sjukt att de säger att de jobbar med sina vanliga rutiner. Mm. För att det kanske det de inte ska göra.
Nej, det kanske inte är vanliga tider.
Nej.
Nej, nej, det är många som har haft problem med det i alla fall. Vi hoppas ju såklart att alla klappar kommer fram till jul, men
ja. Ja. Ja, men precis, to be fair, det måste vara slitigt för budfirmen också då.
Liksom, men helt att
folk
fruktansvärt.
Är sjukskrivna och allt möjligt. Ja,
ja, ja, nej, men alltså, svinmånga som är sjukskrivna, många fler som beställer paket. Mm. Ja, halka och liksom, ja, jag fattar inte ens hur något kan komma fram.
Nej, vi får se hur det går.
En vanlig kille får inte gifta sig med Victoria, okej?
Okay? Ja. Jag tror att detta är mer eller mindre ett Stockholmsproblem. Jag tror inte en göteborgare är intresserad. Vi har en kung, han heter Torbjörn Nilsson. Och hans barn får gifta sig med vem han vill.
Ja, vilket,
den där gingen har jag inte hört innan, Kalle.
Nej, men jag byter ut dem lite grann ibland.
Den här var underbar.
Ja, ibland så försöker jag passa mig för att hamna för mycket i det här karikatyr på Göteborg-facket. Men lite måste man
lite
ha också.
Lite måste man, och det är också så himla skönt nu i juletid när många problem kan uppstå. Att man får med sig formuleringen, det här är ett Stockholmsproblem.
Ja, precis, särskilt också i den här Harry och Meghan-tiderna med dokumentär om kungligheter.
Just det, så är det ju det
här,
också.
Det här är också en sån ljudmin på så här... alla kolon, Harry och Meghan, bla bla bla,
just
jag
det.
Och så är det här är.
Men jag tänker också att den går att använda på många andra sätt, när dina barn till exempel gråter över det här pundiga lilla akvariet, när du försöker julpyssla och grodorna ligger där med buken upp, då kan du ändå bara vara så här, det här är ett Stockholmsproblem. Att jag tror att man kan använda det många gånger, skinkan är för torr, det är ett Stockholmsproblem.
Absolut. Ett annat problem är då, som inte är för en stockholmare utan för James Cameron, det är att han har gjort en rasistisk film.
Nej! James.
I alla fall enligt då representanter för olika ursprungsfolk. Jag pratar såklart om Avatar The Way of Water. Vi pratade ju om den i förra veckan här, den stora julblockbustern får man säga, som nu då får kritik. En av kritikerna är Yue Begay, som tillhör urfolket Navajo, man uttalar lite osäker där, och är liksom ordförande i en organisation som heter Indigenous Pride LA. Och de har twittrat där då ett inlägg som fått 45 000 gilla-markeringar, där hon skriver att ursprungsbefolkningens kultur har approprierats på ett skadligt sätt och att man ska bojkotta den här horribla rasistiska filmen.
Mm, oj då.
Ja, och det, alltså dels så är det liksom temat på hela filmen, att det finns en sån här white savior i ett begrepp, att det kommer liksom vita människor, för det är det ju i mångt och mycket, de här skådisarna då som är de här som kommer från jorden till den här planeten, Pandora heter den, va?
Ja, just det.
Och så stöter de på, först så är det liksom att de ska då harvesta alla resurser, sen är det någon som bara vad synd det är med urinvånarna, hur ska vi hjälpa dem? Vi försöker vara the good guys, typ, och sådär. Att den handlar om det då, det här temat, men sen har det också så här seglat upp gamla intervjuer med James Cameron. Dels har han sagt att så här, det är inte meningen att det ska vara subtilt här. Alltså jorden i Avatar är Europa och Pandora är Amerika.
Ah,
liksom
så här, ja, ja.
Det är en analogi för när européerna kom till Nord- och Sydamerika och hade ihjäl nästan varandra jävel och ville industrialisera sedermera och sådär. Så det är liksom inget konstigt med det. Men han ska i en intervju med The Guardian 2010 sagt att då var han liksom ute för att han försökte stoppa byggandet av en damm i Amazonas. Han är liksom fighting for the cause, men den grejen. Men då pratade han om liksom så här skrev om så här, Cameron sa bland annat att en drivande faktor han skrev Avatar var idén om att ursprungsfolket Lakota nog kunde ha stoppat utvecklingen om de hade kämpat mycket hårdare. Och det är det uttalandet som seglar upp igen, att det var framstår som att han tycker att de hade kunnat göra mer då.
Okej, ja, för ingen av oss har ju sett Avatar 2, men det är kanske då gissningsvis så är att inte bara de här det här blåa folket som de är i Avatar. Reser sig upp av sig själva, utan de kanske blir inspirerade av någon
någon av det här vita gänget som kommer då liksom. Jag har inte sett den senaste filmen, men den gamla är väl lite så liksom, att de ska säga help them fight på något sätt. Ja, och det har fått folk att rasa och gå i taket och uppmana folk att inte se den här filmen. Jag har än så länge inte sett James Cameron uttala sig om det, och jag vet inte hur mycket det påverkar siffrorna. Men det är i alla fall en kritik som har uppstått. Så vi får väl se helt enkelt. Ja, som han säger, det är ju liksom, det är också det här att du vet hur de ser ut. Jag ska visa dig en bild här då från den nya filmen.
Just det.
Hur den här vifolket ser ut, och att de liksom verkligen har lånat typ någon sorts tillskrivad estetik från, jag vet inte, kanske någon ganska stereotyp bild av ursprungsbefolkningen i USA. Det är mycket så här, även om det förekom på sina ställen, det finns ju en massa olika stammar och sådär, men typ olika fjäder, kostymer och liksom, lite olika frisyrer och sådär. Att han har lånat in det och liksom tar sig friheter med deras kultur för att sätta in dem i sin sci-fi-värld. Så.
Ja, just det. Och det här är ju någonting som liksom förekommer inom fantasy generellt. Mm. Både att människor som skriver fantasy kanske typ tar enklast möjliga stereotypa vägen när man ska skapa en ny ras. Typ att så här, och det behöver ju inte nödvändigtvis vara att det är människor med olika etniciteter. Det kan ju vara typ, men vi har de långa och smala och svala. De är alltid vita. Vi har de krigiska. De är alltid mörka. Vi har de korta. De tjuvar typ. Och så är det så här olika sådana stereotyper som man använder.
Sagan om ringen är ju lite så.
Ja, den är lite så.
Nu i den här nya serien så har de ju tagit in lite olika etniciteter då. Men i de gamla filmerna så är det ju att alla är ju vita. Alla alverna då, framförallt liksom, och människorna, men så finns det de här liksom mörka, muskiga männen från södern som kommer på elefanter och blåser i konstiga horn och så och vi ska hjälpa Mordor typ.
Det är lite som i Game of Thrones där det också är så, de här slåss med böjda knivar, har långt svart hår.
Ja, precis, och de är vildar. Pratar så konstigt. Ja, men det finns en sån, någon sorts kampanj där de pratar om så blueface då också, de är ju blåa de här när och att man inte använt några, alltså det är också vita människor som spelar alla dem och sen har blivit CGI-are. Det får man tycka var möjligt om den kritiken, men den kritiken finns också i alla fall. Vi får se vart det tar vägen med hela den grejen.
Min son sa i morse, så sa han så här: äntligen har vi varmt hemma igen, pappa. Och då står det 15 grader på termometern, så att jag har det ganska kallt.
15 grader, nu saltar du?
Nej, det är så.
Ja, mer white savior och rasistanklagelse nyheter då.
Så där, ja.
Nederländernas premiärminister Mark Rutte. Ska jag försöka uttala det på holländska?
Ja.
Mark Rutte. Han bad i måndags om ursäkt för landets historiska roll i slavhandeln. Och den var ju ganska stor. Alltså landet var ansvarig för att skeppa ungefär 600 000 slavar över Atlanten. Mm. Med sina ostindiska och västindiska kompanier. Dessutom förslavade de över 1 miljon människor i Brasilien, Indonesien och Surinam när de var holländska kolonier. Mm. Flera nederländska aktivistgrupper då sa inte så här när han gjorde det. Ja! Äntligen, som vi har väntat. Utan de var så här, va? Var kommer det här ifrån? Vi har ju pratat om att det här skulle ske den 1 juli 2023. Eftersom det då är 150 år sedan slaveri avskaffades i de holländska kolonierna.
Jaha, det skulle sammanfalla.
Det skulle sammanfalla. Och det är ju ett år man går in i under 2023 då, när det ska uppmärksammas på olika sätt. Slavhandeln och Nederländernas roll. Och talet kritiserades också för att inte riktigt ta ansvar av vissa aktivister. Grupper. Dessutom kände sig flera av de här grupperna väldigt exkluderade och liksom inte riktigt att de var inbjudna och ens var där. De skulle gärna vilja att vara delaktiga, så ursäkten har lett till demonstrationer. Och där är det då både slavättlingar och olika organisationer som hade velat vara involverade, som tyckte att de istället för att få en ursäkt fick en ursäkt nedkörd i halsen, som en demonstrant uttryckte det.
Lite hastade då kanske också. De kände så här, det här ska vi planera och göra i samband med att vi uppmärksammade på det här och det här sättet.
Och vi ska vara med, och det är viktigt att det här är med i talet och det här är viktigt och det här vill vi ha ut av en ursäkt och sådär. Men det var liksom en one man show lite grann. Så att det här har blivit ganska kritiserat, och nu är det demonstrationer. Får vi väl se hur det utvecklas.
Säger Mark Rutte någonting då? Eller, det kanske inte har, eller han kanske inte har hunnit
svara på det. Mark Rutte har sagt att det är aldrig rätt tid för alla.
Nej, det är väl sant.
Nej, det är ju sant.
För alla, men kanske för vissa då.
Ja, för vissa kan
som
det
är berörda av. Ja, okej, man gråter.
Den största faran, och det är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är ju bristen på ensamhet som förtär mig.
Ja, vi ska, jag nämnde ju Harry och Meghan här förut. Det är ju ett par som rör upp känslor i Storbritannien sen de hoppade av kungahuset där och släppt sin dokumentär och allting. En annan som brukar röra upp känslor är ju Jeremy Clarkson. Har du koll på honom?
Nej.
Det är han som är programledare för Top Gear, det här motorprogrammet.
Ja, det vet jag vad det är. Mm.
Och han har drag under galoscherna, kan man säga.
Titt som tätt, eller?
Ja, titt som tätt, liksom. Han, jag tror att han gör lite av en poäng av att typ så här, säga som det är. Typ.
Aha,
ja, han är också kronikör för, jag tror det är, ja men The Sun är det.
En tidning jag hörde också, att det inte var Guardian som skulle komma där. Jag hörde.
Nej, där är det också drag det under drag. Galoscherna på The Sun. Jag läser inte deras kronikor så ofta, men jag kan tänka mig att det inte är så försiktiga å ena och andra sidan.
Nej, för de måste ju på något sätt särskilja sig från väldigt mycket åsiktsbaserade artiklar. Ja. Så man måste ju tycka något så in i helvete om man är kronikör i The Sun. Det är typ en sjukt saklig tidning, så räcker det att man sticker ut pyttelite av hakan. Ja. Men i The Sun måste man ju bara springa ut med hakan först.
Ja, liksom rakt av Pizzagate. Så. Ja, men det han skriver då, som har rört upp känslorna den här gången, Jeremy Clarkson, och man ska säga att han är ju jävligt känd i Storbritannien. Mm. Det är liksom, alltså utan att jämföra åsikt så han är ju någon sorts GV-känd, tror jag.
Ja, ja.
Utan att ha gjort någon undersökning, men han är liksom jävligt, folk vet vem han är där.
Killen har ett boxvin.
Vad sa du?
Killen har ett boxvin.
Vad betyder det?
Att han har en egen vin. Alltså om man är
ett boxvin.
Vet du vad? Strunt i det.
Jag tyckte, vet du vad jag tyckte? Ja, boxvin.
Och jag tror kanske att jag uttalade det så. Aha.
Du måste lära dig uttala boxvin för att undvika det här missförståndet som sker dig så ofta. Nej, men i alla fall, han skrev, han kan mycket väl ha det.
Mm.
Han skrev så här: jag drömmer om den dag då Meghan tvingas paradera naken genom gatorna i varenda stad i Storbritannien medan åskådarna ropar skäms och kastar bajs på henne.
Och nej, det är som det är Game of Thrones igen.
Mm, det är det han anspelar på då. Och nu har han anmälts tusentals gånger och han pudlar. Det gör mig förskräckt att ha sårat så många, skriver han på Twitter. Hans tweet är så här: oh dear, börjar den, punkt. I'd rather put my foot in it. Att han är väldigt brittiska varit så här.
Det är ett brittiskt sätt att uttrycka. Mm. Jag har fått tusentals anmälningar. Mm. I'd rather put the foot in it.
Oh dear. Min klumpiga referens till Game of Thrones har liksom gone badly down with a great many people. I'm horrified to have caused so much. Ja, han ber ju inte riktigt om ursäkt då. Utan han med så bara, det var klumpigt.
Trist att ni blev ledsna.
Jag är liksom förskräckt över att folk har blivit så sårade. Men han säger att han ska vara mer försiktig i framtiden. Så det är ingen sån liksom regelrätt ursäkt.
Nej, det är inte som att han någon gång säger, jag menar naturligtvis inte att Meghan ska få den så kallade Cersei-behandlingen från Game of Thrones. Det säger han inte.
Det säger han inte att det ska vara bokstavligt. Men han skriver också i den här krönikan att han skrev att han hatar prins Harrys fru Meghan mer än seriemördaren Rose West, som har satt upp dödade ett dussin personer tillsammans med sin man.
Det här börjar låta mindre och mindre som Sveriges GV.
Ja, absolut. Det var ju kändiskap jag talade, men absolut. Ja, men den har anmälts 17 500 gånger till pressombudsmannen i Storbritannien, rapporterar BBC. Och jag läser i övrigt från Expressen, ska jag säga. Men... ja, han har även fått kritik från andra håll. Hans egen dotter har liksom fördömt krönikan och sagt att den är kvinnofientlig och liksom att det är mobbing och sådär. Att han tar kraftigt avstånd från det hennes pappa har skrivit om Meghan Markle.
Mm.
Ja, så det om det.
Kolla nu när han kommit upp sin tröja säkert också och försöker flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
Ja, GP har gjort en undersökning för att se vad folk äter mest av på julbordet när de går på restaurang och äter julbord.
Ja.
Mm. Och då har de frågat lite olika restauranger. Vi börjar med sämst då, vad som går allra sämst.
Mm.
På Sjömagasinet, dopp i grytan.
Ja, jag vet knappt vad det är.
Nej, du äter inte ofta.
Nej. Jag har gjort det några gånger, men då har det mer varit så att det kallats typ fondue och varit i någon typ av fjällmiljö.
Ja, och alltså, att du förhoppningsvis inte har doppat bröd i.
Nej, alltså, precis, doppat kött typ.
Dopp i grytan är den allra äldsta av våra traditionella julrätter. Den har funnits med länge. De andra är rätt nya. Folk tänker typ att man ätit skinka hur länge som helst. Ja, men absolut inte. Allt det där är 1900-tals påhitt. Men dopp, eller sent 1800-tal. Mm. Men dopp i grytan har ju funnits jättelänge. Det är ju bara en helt vanlig, det är din morsas gamla fläskbuljong som du doppar ner torrbröd i, som luckras upp. Det är ju en rest av fattig Sverige, det får man säga.
Men den är real ändå då. Tråkigt att folk inte kan var real.
Det är tråkigt att folk och du inte kan vara. Jag äter den inte heller i och för sig. Det är väldigt sällan man känner när man är på julbord, om jag bara kunde bli lite mer mätt.
Nej, just det.
Jag har för lite hinna av fläskfett i munnen och jag skulle verkligen vilja vara mättare. Så att man fattar ju att dopp i grytan inte går så bra. Lutfisk hade Sjömagasinet i fjol, men då bestämde de sig för att man får beställa den om man vill ha den. Och det gjorde 10 personer ungefär, sa de i GP.
Ja, det åt min morfar, vill alltid ha det. God rest his soul.
Det är också fattig mat, alltså. Ja, det får man säga. Det
han
är...
kom ju från fattigaste Småland, alltså, eller fattigaste, men ja, det var inte så att de levde i överflöd. Nej. Men det känns, jag vet inte, han kanske älskade skiten, men det var kanske också att han var en man av principer.
Ja,
att
men
det skulle
tror jag
vara på vissa sätt.
Just, att det ska vara på, det tror jag absolut. De här rätterna är ju inte svinpopulära, men det, ja, det kan man nästan förstå. Gotia säger lite oväntat faktiskt att fiskpatén, den tycker många är viktig, men den går så där. Alltså det vill du inte ha.
Nej, men paté, men okej, nu är det så här då att jag får återupprepa att jag är så himla barnslig med alltså dels är all rå fisk, alltså typ sill, sushi grejen, men typ paté också typ så why do you have, do you have to go and make it into paté?
Äter du prinskorv, köttbullar och frågar om det inte finns Jansson utan ansjovis?
Ja, exakt så. Är det här på vanlig potatisgratäng? Nej, det är Jansson såklart. Typ. Vad är det med dig?
Såklart.
Ja, nej, men precis, det, ibland är det ju någon som har ställt ut liksom barmhärtigt ställt ut någon gammal Västerbottenosten.
Ostpaj.
Ja, en ostpaj. Ja. Då blir jag glad.
Då blir du.
Men det hör ju inte till vanligheten.
Gud, du bara, gud vad trevligt. Det är sån här mat som man kan få på ett helt vanligt café. Mums. Villabell Park säger att de inte behöver springa för att fylla på syltan direkt.
Nej.
Och det kan man förstå, för sylta känns ju också extremt fattigt. Men vad tror du går bäst då? På alla de här ställena. Ja, olika saker är sämst, men vad tror du går bäst på alla?
Ja, men Jansson typ.
Nej. Ägghalvor.
Där är ju jag framme för sig. Om det är utan någon jävla löjrom kaviar
på. Så länge det är bara helt vanligt kokt
ägg. Raka halvan. Jag tar 2 tack. Har ni 3? 4. Jag tar dem.
Du äter ägg som popcorn.
Ja.
Ja. Men nej,
man måste det... bli mätt på något.
Ja. Ja. Ja, det är helt otroligt att folk går loss liksom, på ägghalvan. Men det är väl att folk gillar saker som inte är så smakar så gammalt. Kanske. Jag ska i och för sig säga att jag har jobbat, inte på julbord just, men lite i restaurang. Och man har ju lärt sig några knep längs vägen. Uh-huh. Och det är också så här att man kan ju styra ganska mycket som restaurang vad folk ska ta av.
Genom att, placering och sånt?
Genom placering, absolut. Så folk tar ju mest i början på en buffé av de sakerna som är först. Så där har du lite billigare grejer liksom. Mm. Och sen så lite senare så kan du ställa fram de dyra grejerna. Och de dyra grejerna ställer du naturligtvis inte fram i stora skålar med stora skedar. Utan du har en jätteliten skål med en liten sked till löjromsåsen. Medan hovmästarsåsen, där ligger en sån tomteslev som man kör decilitervis. För det är mycket billigare liksom.
Det var en slang i väggen.
Ja, det var en slang.
Man bryter på en kran.
Precis. Så att det där är också någonting man kan styra ganska mycket själv som restaurang. Så att när de säger ägghalvorna så tänker jag också, ja, de ser nog riktigt fräscha och trevliga ut.
Mm.
Bra avans på ägghalvor.
Ja. Ja, det kan vara det.
Men nu, nu kommer julen här. Det är dags. Är det någonting förutom de här barnsakerna som du tänker äta, eller är det...
Nej, men jag är ganska... Jag kör barnstilen liksom.
Du hoppas på en västerbottenpaj i bästa fall.
Jag kan äta lite sån... vad är det för lax man har? Kallrökt.
Jag kan tänka mig att du äter den varmrökta.
Ja, varmrökt. Ja, exakt. Ja, exakt. Mycket bra. Inte den gravade.
Inte den gravade och inte den kallrökta. Nej, för de ser lite genomskinliga ut.
Jag vet inte vad det heter. Ja, men exakt. Jag ber om ursäkt, men sån är jag. Jag gillar inte skaldjur så mycket heller. Förlåt, Göteborg typ. Men sån... Ja, så är jag.
Ja, så kan det vara. Ja. Jag kommer sleva i mig sinnessjuka mängder Jansson.
Det har du att se fram emot, de här sinnessjuka mängderna Jansson. Precis, hook it up to my veins.
Ja, det ska rätt in.
Ja, med det så börjar vi liksom närma oss slutet idag, tror jag. Och den bilden av dig i någon typ av liksom...
Goblin mode.
Goblin.
Vräkande Simon Jansson framför någon julfilm. Ja, för fan vad gott jag ska det.
Verkligen. Idag har vi pratat, jag har pratat med mig varm om en sprillans ny rapport om kärnkraft ju. Mm. Det är en svår ekvation för regeringen att knäcka. Det här med att lägga ut på marknaden samtidigt som man ska subventionera det och inte och bla bla bla. Och Zelensky ska gå ut till USA och Elon Musk ska säga upp sig som vd.
VD, ja, och AI-chatten går varm.
Den går varm, men vi har... Ja, men du har liksom utfört lite stresstest på den typ. Så ja. Vi fick höra hur den klarade upp av olika
klarade
frågor.
Klarade av att sammanfatta året och berätta vad du gjorde igår.
Ja,
och
sen hade vi ju Domelö Vik, vår recensent här, som snackade julfilm och sådär. Och vi har hört lite om Argentina, kaoset på gatorna i Buenos Aires nu när de är hemma igen, guldhjältarna.
Vi har hört om Avatar också ju.
Ja, men just det. Ja, ursprungsfolk är arga.
Ja, ursprungsfolk var arga. Vi har hört om Nederländernas premiärminister Mark Rutts sådär välmottagna ursäkt om Nederländernas inblandning i slaveriet. Budfirman Budbee som är i stormväder när det passar som allra sämst.
Ja, verkligen dålig timing. Du kan höra mer om detta i podden. Den kommer ut på diverse poddplattformar här under förmiddagen. Så länge tackar vi för oss. God jul säger du då kanske,
det
som inte hörs mer i veckan.
God jul.